Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hej och välkommen att vänta på katastrofen! Vi är tillbaka. Vi ber om ursäkt för förra veckan. Vi var under isen. Det var två svaga, grå, sprängd, skäggiga farbröder som irrade runt i någon slags konversation utan att riktigt hitta varken ut eller in. Men här är vi, starkare än någonsin. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig har jag Patrik Sellman.
Hej Kalle!
Oj, nu har jag känner igen dig.
Vad bra.
Och nu kommer jag fråga, hur är läget? Och du kommer säga, det är jättebra. Hur är läget?
Ja, det är jättebra.
Ja!
Lite hosta. Lite sån där eftersläntrande hosta är kvar som kommer på kvällarna. Men det märks att det har gått åt rätt håll. Så nästa vecka kommer jag nog vara helt återställd.
Och det känns som att det inte längre sitter på förståndet i alla fall, Patrik.
Nej, men du, jag ska säga att de kommentarer vi har fått, en del har faktiskt, flera stycken har skrivit att de tycker att det har varit jättebra avsnitt de två sista och tackat extra för dem.
De gillar när det är lite saktmodigare stil i podden.
Nej, men jag tänker, det verkar som att det finns en del av våra lyssnare i alla fall som gillar de här lite, vad ska vi säga, mjukare frågorna. Så kan just man väl det säga.
Ja, det gör jag också. Och jag tycker framförallt att det är härligt att vi har en mix. Apropå mix, så det kommer ju blandade budskap och rapporter från öst. Ja. Kan man väl säga. Läget trappas fortsatt upp i Ukraina. Vi spelar in det här tisdag förmiddag. Nu lyssnar på det här kanske på onsdag och då kan det ju ha hänt tusen olika saker i gränsområdet i Ukraina, mellan Ukraina och Ryssland och Vitryssland. Vad är det senaste, Patrik?
Ja, men alltså, grejen är ju så här att saker är ju nu det ställt på sin spets, va, den här veckan kan man väl säga. Och vi känner ju så här att vi börjar ju ta upp detta eftersom vi har pratat om det och det är ju nu liksom det börjar hända grejer. Men i själva verket så är det ju så här att nu är det ju bara egentligen så att det är så mycket misinformation, spel och grejer så att man kan knappt gå på informationen här, utan jag skulle nästan säga att nu är det bara att vänta, va? Och ja, se vad som händer. Alltså det är väldigt, väldigt höga insatser här. Ja. Det är ju verkligen, vad ska vi säga? Det man kan säga också är ju det här att de militära medlen har fått en renässans när det gäller diplomati och politik och så vidare i det här, va? Nu har det lyfts upp igen. Man har ju pratat mer med varandra enbart förut. Nu skrämmer man varandra också, va? Men det kan bli mer än att man skrämmer varandra. Men jag tror man kan, ja.
Jag kan säga så här, att jag har funnit mig själv i någon slags jag har som snöat in, börjat använda Twitter igen som jag inte gjort sen
in i träsket.
Trump var president. Och då pundade jag liksom amerikanska vänstertwittrare. Nu pundar jag framförallt svenska men även utländska säkerhetspolitik-twittrare. Och jag märker ju att man blir ju lätt, man dras ju med.
Ja, du, alltså det, man hamnar i bubblor hela tiden. Va?
Exakt.
Alltså, det är nästan så att man måste kunna se det som en svaghet, alltså. Hur lätt man grottar in sig. Mm. Och det här att, ja, du vet, man blir som man umgås och hela det här, va? Man tror att man, nu drog jag iväg lite sidled där, men man tror alltid att man själv som är normal, va? För man umgås med likadana och sådär. Och så är man inte det.
Ja, men jag minns det från då, om det var 2019, var det va? Som den här Mueller report skulle komma. Och jag var så otroligt engagerad i det där och... Man var helt säker på att liksom, Trump och hela hans innersta krets skulle sättas i fängelse. Och, alltså, man, även jag radikaliseras liksom, på internet.
Ja.
Och det är ju väldigt lätt hänt. Och alltså, det är så tydligt nu också att vi lever i en sån tid. För om man går in på Facebook så är det ju som hälften är ju liksom i rädda för Bill Gates. Och det är så jävla sjukt. Det är bara, folk är liksom galna. Och då får man komma ihåg att även en själv är antagligen liksom...
Ja, det är, vi kan säga så här att man får se upp med det och så får man försöka orientera sig. Och så är det ju bra att titta på olika saker då, va?
Ja. Ja, men alltså, man kan ju ge sig fan på att båda sidor i konflikten i Ukraina har en agenda som de... distribuerar och trycker på i sociala medier. Och den kommer jag ju få ta del av om jag är intresserad av det här ämnet.
Ja, men så är det ju. Alltså, du vet ju inte många dagar sedan Ukrainas ledning bad USA att lugna ner sig, va? Eller ta fram information, för de stressade. Jag trodde ju för befolkningen skulle... få panik, va? Har ni den här informationen så kommer den nu. Och det gjorde de ju inte. Nej. Och sen håller... nu är de några dagar senare så säger Ukrainas ledning att nu måste ni skicka med hjälp. Ja. Alltså det är ju ett spel. Vad är det de brukar säga? Det första som förlorar är sanningen, eller?
Sanningen.
Ja, det är det första som dör i sådana.
Men då,
här.
Om man ska sammanfatta det senaste då är det ju den ryska informationsapparaten vill få oss att tro att ryska trupper nu är på väg tillbaka till sina baser. Det var det senaste jag läste på Twitter. Medan amerikanska liksom, den amerikanska informationen som de vill att vi ska veta och ha med oss är att det förmodligen under dagen kommer att ske någon typ av false flag-operation. Alltså att Ryssland kommer att hävda att till exempel att Ukraina fängslar eller mördar ryska medborgare i Ukraina. Och använder det som en då ska Ryssland använda det som en förevändning för att gå in. Det är då den amerikanska berättelsen om läget just nu. Och det här ska då ske under dagen och invasionen ska ske imorgon. Och så får man se vad som händer. Ja. Känns det rimligt eller?
Ja, jag tror vi lämnar det där för att du vet att jag ser ju de här som du sa, säkerhetspolitiska bloggarna svenska där. Vi har ju några som är väl, och twittrare som är väldigt duktiga. Du har vad ska jag säga, Wise Man's Wisdom, du har Oplatsen, du har Jägarchefen. Jag skulle nog lyfta in den där författaren du nämnde också, Lars Wildring. Kornukopia, han tillför en hel del ganska ofta också där, va. Men Jägarchefen är ju den som jag brukar följa. Han skriver ofta de här övergripande perspektiven om vad som händer och så vidare. Och det är alltså inte på bloggen framförallt. Twittrandet är ju mer momentant. Det är ju det Twitter är, va. Men på sin blogg kommer de här lite större analyserna om vad faktiskt skeendena, om man säger så, va.
Så är det. Men det vi vet är att läget är upptrappat och att det här, vad som än händer så kommer det få konsekvenser för oss alla förmodligen. Så håll koll och öka din beredskap. Mm.
Den här veckan har vi fått en väldigt eftertraktad sponsor ska jag säga, och det är när det gäller värme och matlagning. Det är gasoltuben.se som erbjuder. Vi har pratat med dem. De har en pågående kampanj redan, så de har pressade priser eftersom det börjar gå mot slut på den kalla säsongen här. Men vi har lyckats få ytterligare 5% på hela sortimentet. Rabattkoden du ska använda i kassan, det är hemberedskap. Och det här gäller månaden ut nu, februari ut. Så du har möjlighet att fundera och titta på grejer där. Det som jag tycker är så värdefullt i det här, det är det att du kan få en bekväm värmekälla och en stabil, kanske den effektivaste reservmatlagnings köket. Tvålågigt gasolkök, 1-2 gasoltuber och en kamin som gör att du kan upprätthålla temperaturen i din bostad under, beroende på om du tar ett mindre utrymme, större utrymme och så vidare, från några dagar upp till 1-2 veckor beroende på hur mycket gasol du har också då, va? Så det är en jättemöjlighet att öka beredskapen i de här husen som kanske inte har en murstock. Villor, radhus och även lägenheter då. Så det är en jättebra möjlighet och chans. Och tack så jättemycket Gasoltuben för sponsringen.
Patrik, i veckan så skickade du en länk till mig till en YouTube-film. En dokumentär som heter, heter den Soiled Seeds?
Ja.
Och det var en dokumentär om fröer.
Vill den du berätta? Hette Seeds of Profit, hette den.
Okej.
Okay. Tror jag.
Vill du berätta vad den handlar om?
Ja, alltså, jag tänker på de här multinationella storföretagen som vi har.
Mm.
Och de jobbar ju faktiskt på att få makt bland annat över matproduktionen. Och det gör de genom att ta fram fröer. Och de här stora företagen som det är framförallt 4 stycken. Nu kommer jag inte ihåg namnen på dem. Det borde jag ha skrivit upp, för sånt där är jag dålig på att komma ihåg. 3 av dem tillverkar ju också bekämpningsmedel.
Mm.
Och man behöver ju inte vara överdrivet cynisk när det gäller sådana här saker. Så en bra affärsidé, det är ju att ta fram högavkastande sorter som man tar patent på. Och som också behöver bekämpningsmedel för att ge den här höga skörden. Mm-hmm. Och det är vad man gör alltså. Det är vad man gör. Och den som vill, för det här är gamla saker alltså, och jag tänker, för jag kan tänka mig att det är ganska nytt för många av våra lyssnare där, och det finns mycket material, bland annat i Indien. Grunden i det här, det är alltså att vi brukar ju prata om biologisk mångfald.
Mm.
Och då tänker vi ju ofta på naturen mer, va? Eller ja, att vi ska försöka hjälpa till. Vi har ju pratat om det mycket med ängar och att blanda när vi odlar i trädgården och sånt där. Men mänskligheten har ju odlat oerhört mycket olika växter över planeten och så vidare. Och vi har förlorat 75% av genmaterialet ungefär, va?
Mm-hmm.
Vi har en fjärdedel kvar. Och ja, varför är det viktigt? Jo, det är ju det för att det är ju en variation. Och våran värld, den förändras ju hela tiden. Och det gör att just de här sorterna som vi hade behövt, de här generna som hade en viss tålighet emot vissa grejer, hade kanske varit väldigt betydelsefulla. Sjukdomar, parasiter, klimatförändringar, you name it, liksom sådär. Mm. Det är många olika saker. Men sen är det också det här, alltså med ägandet av saker som vi ska säga egentligen är natur, va? Men det är så, man gör det. Och när det gäller de här fröna som vi stöter på då, ska vi säga trädgårdsfröna, så finns det ju en kategori som heter F1-hybrider, som alltså är korsningar emellan två föräldrasorter, kan man säga då.
Just det.
Och, ja, och det där kan ske i många led och så vidare, och de är ju skyddade och kan vara oerhört dyra, och ofta så är de hög resistans mot någon sjukdom. Men ofta är det liksom transporttålighet, högavkastande och sådär då, va?
Ja, alltså det som blev tydligt i dokumentären var att man eftersom det här är på, de odlar ju på industriell skala, och då är det ju vissa egenskaper som premieras, till exempel då att en tomat håller för att skickas länge, att den ger stor avkastning, men också till exempel att den växer inte i en tredimensionell klase, utan att den växer mer platt, för att då blir den lättare att packa i en låda.
Ja.
Och det här kan man då hålla på med. Jag som är lite intresserad av hundavel, det är ju du också.
Ja.
När man avlar jakthundar, så då letar man ofta efter två föräldrar som har olika egenskaper och parar dem för att få en valp som har samma egenskaper som föräldrarna, eller kanske ännu bättre. Och det är ju egentligen samma grej som de håller på med när de odlar fram de här hybriderna.
Ja. Yeah. Men då är det ju så här också att när man premierar såna här, vad ska vi säga, industriella egenskaper, så tappar man ju, man gör ofta det på, nästan alltid skulle jag vilja säga, på bekostnad av smak till exempel.
Och näringsinnehåll ju.
Ja, det är det. Och man tar upp exempel här. Jag har hunnit kolla lite mer på det här faktiskt. Så jag tänkte jag skulle koppla på spannmål och mat överhuvudtaget som odlas och sådär. Därför att det är så här.
Just det, för de där fokuserar väldigt mycket på tomater.
Ja, det var ju som ett exempel, och jag tror att där har du de extremaste skillnaderna, va? Alltså det är ju nästan löjligt, de siffrorna. Jag ska ta och leta upp dem där, men jag vill ändå göra färdigt det där att jag har tittat på fler. Och det är tydligen så här att... Alltså jag har alltid haft en känsla av att en mark kan avkasta en viss mängd näring.
Mm-hmm.
Mineralisering och så vidare, va? Alltså omsätta en viss mängd näring. Och det kan säkert ökas hit och dit. Men om man ökar skördarna, dubblar du skördarna viktmässigt, så skördar du ändå inte mer näring. Alltså nu generaliserar jag jättegrovt alltså, men det minskar i alla fall kraftigt, va? Så det fördelas, den näringen som den här marken kan avge, den fördelas i grödan, och då blir det ju mindre per kilo, va?
Just det.
Ja. Den, vad ska vi kalla det för, hypotesen där, den stämmer till viss del, men vet du en grej som gör att näringen minskar? Alltså tittar man över massvis med mat, olika grejer, så har det minskat någonstans ett snitt på 15%.
Ja.
Mm. Och det gäller även protein och sånt också då, va?
Just det.
Faktum är att de ökade koldioxidnivåerna som gör att planeten blir grönare, att skördarna ökar och alltihopa det här, va? Den har man, jag vet inte om man har bevisat det, men liksom allt pekar på att, nej, det är ju, alltså ni vet, när man odlar i växthus för att få upp skördarna där, så kör man alltså in koldioxid, va? Man koldioxidgödslar. Och det brukar vara försvarbart med upp till 1000 ppm. Man kan öka skördarna ända upp till 2000 ppm parts per miljon alltså. Och, men den sista 1000 där är inte lönsamma. Men upp till 1000 kan man göra, och då växer till exempel tomaterna bättre i växthuset, va? Men
okay.
Näringen ökar inte i dem, va? Så att de här ökade koldioxidnivåerna i atmosfären är med största sannolikhet en bidragande orsak till. Alltså de bygger på sig, det är ju basen för kolhydrater helt enkelt, va?
Mm, vad spännande.
Ja, och det finns, man kan ta det. Det är också en grej som man misstänker kan ha med att övervikten bidrar till att övervikten ökar i världen.
Det kan ju också vara att folk äter för mycket kakor.
Ja, men alltså självklart det är många aspekter på det där. Oerhört många aspekter på det där. Det kan säkert blanda in psykologi och sånt också. Men det man tror i alla fall är att i och med att proteinnivåer och även fett och sånt inte ökar, utan det är kolhydraterna som ökar i maten, så är det ju protein och fett som ger mättnadskänslan. Och när inte de har ökat med kolhydraterna, så får vi oss mer kolhydrater på det viset. Sett över på planetnivå. Va? Många människor lever ju på ris och majs och sånt här som huvud energikälla. Va? Så det kan säkert ligga lite i det också. Men jag vill i alla fall säga så här. Kontentan av det här, det är det att jag vill uppmana folk till att ha en väldigt stor respekt för de här sorterna. Heirloom heter det ju på engelska eller något liknande. Du får säkert rätta till uttalet som vanligt där.
Nej, det går bra.
Det var det inom godkänd ramen.
Kulturarvsorter heter det på svenska, va?
Ja, kulturarvsorter. Ja, det stämmer inte riktigt. Kulturarvsorter är ju ofta en definition att det är en gammal sort också, va? Och det finns ju mycket sorter, mycket, men det finns en hel del sorter som inte är kulturarv som inte heller är hybrider.
Okay.
För tar du en hybrid då, en sån här som det står F1 på oftast, och det är även de här små fröpåsarna som du köper i på Ica och Granngården och så vidare, och även hos en del fröhandlare som är mer inriktade på ekologiska kommersiella odlare och så vidare, därför att de har egenskaper som ökar lönsamheten helt enkelt, va? Men att vi lär oss att ta eget frö, det här är ett sätt att tappa vi de här, då har vi alltså, då sitter ju de här stora multinationella företagen på makten över genmaterial och så vidare, va? Så att det är ett väldigt, väldigt viktigt arbete. Jag vet att det sitter, jag delade ju den här filmen med två stycken kvinnor bland annat. Den ena har ju varit med i hennes podd Trädgårdstrollet, och hon har ju skrivit om det här med. För hon är med i Sesam. Sesam är en förening som har funnits väldigt länge i Sverige. Den förvaltar och vårdar och letar efter gamla sorter. Och så är den uppbyggd som skråväsende med lärlingar och geseller. Och nu ska vi se, jag kanske inte ska gissa ens en gång, men jag för mig hon var ansvarig för spenat bland annat, eller om det var ärtor och så också. Men hon är ansvarig för någonting där då, va. Men de är mer inriktade på bevarandebiten just då, va.
Just
det här att om det är mycket nybörjare och sånt där som lyssnar, har jag förstått, i alla fall de som ställer frågor, om andra kanske bara lyssnar för att snappa upp något här och var och lite avslappnande underhållning kanske. Men just det här, det är inte komplicerat. Allting är ju komplicerat tills man har prövat. Och det kan vara lite komplicerat även efter att man har prövat. Men väldigt mycket är ju inte det, utan när man väl prövar så ser man lite grann hur det ska vara, va? I många, många fall är det faktiskt så. Och frö är i många fall verkligen på det viset alltså. Många grönsaker är väldigt lätt att ta frö. Just tomater är väl, skulle jag säga, bland det enklaste. Det är ju bara att gräva ur de här fröna som är inne i den här geléaktiga saften. Jag fermenterar dem.
Ja.
Lägger bara i en skål och häller i lite vatten så det blir tunnare vätska så att det lättare jäser. Så får det stå några dagar och så kör jag bara det i en sil helt enkelt och sköljer ren dem här och lägger upp dem och så får de torka sen. Och de håller i många år de här, va.
Och då är du säker på att det här är en sort som kommer vara bra för dig och bra för din plats?
Ja visst, jag har ju köpt fröer genom åren och provat olika sorter och då är det sorter som jag tar själv är ju oftast de här som jag tycker allra bäst om, som jag är allra mest rädd om. Men sen har jag även, i och med att det är så lätt att ta frö, så tar jag ju även så jag har en genetisk bredd med många, många sorter, va. Och just tomater är ju inte, du kan ha flera olika sorter, men det är bra om du gör grupper utav en sort då, en sort där och en sort där, va. Och sen när du tar fröna så försöker du ta dem lite mer inne i den här gruppen då, va. Att man har det tänket, det kanske inte är lika lätt om man har ett litet växthus och så, men...
Varför ska man göra så?
Ja, men i kant, de är ju självpollinerande nästintill de här. Ja, de är ju det, men de kan ju korsa sig emellan då, va. Alltså ja, att det kommer fröpollen och sånt där. Kan tänka mig att när de är utomhus så är det svårare att hålla dem sortrena då. I och med att det är vinden och sånt kan föra mer då. Andra sorter som är väldigt, väldigt enkla, det är ju alla ärtor och bönor och baljväxterna. Det är bara att låta de här finaste baljerna på de finaste plantorna. För man vill ju ha det finaste genmaterialet så att man selekterar fram det, va. Samma med tomaterna.
Som, vänta, ska du hålla på att selektera fram? Är det inte det du kritiserar att de gör?
Nej, men du vill ju... alltså selektera, det ju, har vi ju gjort alltid. Det har vi ju gjort så länge vi har odlat. Att du behåller de... Alltså har du ett bredare genetiskt material, då får du ju en större variation på växterna som kommer upp när du har sått, va. Och... det här ringer en klocka att vi har sagt det förut, men det känns som det är länge sedan, så det kan nog göra det igen nu. Du har ju unika villkor där du odlar också.
Ja.
Och där brukar jag också lyfta fram att även du själv ingår ju i det. Och ditt sätt att odla som växer fram och så vidare, och det påverkar ju miljön, förutsättningarna för de här växterna som du har också. I den miljön, med den jorden, med det klimatet, med de förutsättningarna, med det sätt du odlar på och så vidare, så kommer ju vissa att tycka att det är himla toppen det här. Och en del tycker att det där var inte helt toppen. Och det kommer du att se på de här växterna.
Mm.
Och om du då väljer ut, jag tänker framförallt på morot till exempel då, va? Om du då väljer ut 15-20 morötter för att inte få upprätthålla en viss genetisk bredd då, va? Och så tar du dem som trivs bäst, och där kan du ju också smaka på dem. Och det kan du göra med tomater också, att du verkligen väljer dem som du tycker är godast också. Och så fortsätter du det. Då kommer du ju få en egen variant av den här sorten som är anpassad just efter där du bor och ditt sätt att odla och som efter vad du tycker är gott och så vidare, va.
Just det.
Som en morot kan du ju smaka på i toppen. Nu kan ju smaken variera i en morot i utsträckningen där, men det har du ju möjlighet att göra, därför att tillväxtpunkten sen när du sätter moroten år 2 i backen, det är ju där uppe där blasten är. Där får du ju inte skära bort och skada den delen då, va. För det är ju där det ska komma upp ny blast som blir en stor buske med... Alltså har du 15-20 morötter, fina som du har valt ut och sätter. Du får ju så mycket frö så det är helt absurt, va?
Ja.
Och då är det så här också att är man i ett område där det finns människor som är intresserade av sådana här saker, så är det ju ett område där det är hur bra som helst att samarbeta, va?
Mm.
Alltså ett litet sesam i miniatyr. Ja, men för där är det ju så här med morötter till exempel, att där kan du bara ha en sort som får gå i blom, annars så korsar du ju, va. För ja, de är inte självpollinerade på samma sätt då, va. Ja, men om man vill ha flera olika sorter då, jo, men då får ju en annan i den här lilla nätverket då ta hand om en annan sort och så fröjodla efter den och så tar du en sort och så vidare. Va? Och så kan man ju göra då på olika grejer om man vill. Så att man hjälps åt och har flera sorter som man håller igång. Va? Och sen har du som morotsfrö håller i flera år också. Vill du ha flera sorter? Ja, men fröjodla en sort varje år då. Du kan ju hinnas med 3, 4, 5 sorter kanske. Om du tar en om året och tycker att det är roligt.
Men får jag fråga en sak då? Det här, ska man liksom passa sig för alla fröer som heter någonting med F1?
Alltså, det är ju det här med när vi odlar till husbehov. Så får vi ju andra... Nej, men alltså om du odlar 1 hektar med morötter. Nej, morötter det kanske är dumt, men med gröna ärtor. Och så ska det komma en skördetröska sen och tröska detta. För du kan ju inte gå ut och plocka, va? Då kommer ju det här att kosta 800 kronor kilot, va? Utan det måste ju komma en skördetröska och köra över och skörda. Och då vill ju du som odlare att alla gröna ärtor ska vara mogna i princip samtidigt, va? Ja. Samma timme på eftermiddagen när truskan kör liksom, så ska det liksom vara sötast tänkbara och truskbart, va? Ja. Men om du odlar hemma i din trädgård, då vill ju du ha precis motsatsen.
Att de ska bli mogna lite vart efter så att jag
Ja, så du kan skörda hela sommaren i princip, va?
Just det.
Ja. Och då kan ju du selektera på det och på smak och sådana grejer istället. För att det måste vara så otroligt viktigt att de här ärtorna ska vara mogna samtidigt. Och tåla maskinell hantering och alltihopa det här. Och hårda skal. Och ja, det smakar lite sämre, men det får vi ta.
Det är ändå som att det här är ju ganska avancerad. Liksom. Det här är inte odling 1A.
Utan ja, nej, men det är inte så avancerat. Nu gick ju iväg med selektion och så vidare. Börja bara ta frö. Ta inte från de vanskapta växterna utan från de som ser okej ut. Och så tar du och samlar och torkar. Frö är ganska dyrt också. Speciellt om man håller på med mindre odling och köper små förpackningar och sånt där. Va? Så det blir ju flera kronor styck för enskilda fröer. Va? Tomater till exempel. Det är ju en liten grej kan vi säga också, alltså vad som nämns i den här filmen just med de här hybridsorterna, högproduktiva industri som är lönsamma för odlare och sånt där. Kilopriser på dem är ju alltså högre än guld.
Jag tror alltså på fröerna, ja.
Ja, precis, va. Alltså 1 kilo, ja. Det är ju jättemycket fröer då, 1 kilo tomatfrö, va. Men jag tror den dyraste och alltså mest attraktiva sorten som finns, den låg faktiskt på 240 000 euro per kilo, alltså. Ja. 2,5 miljon per kilo. Det låter ju helt absurd.
Jättemycket.
Ja, det är det. Men jag vill säga det, för... Det blir lätt det när vi pratar och man viker ut och breddar och så vidare för att ge mycket. Ja, men låt några sockerärter som du tycker är, det här var ju väldigt goda sockerärter. Låt några baljer sitta kvar och svälla upp och så börjar de baljerna sen mörkna och bli lite läderartade papper, som lite papperläder. Och när de börjar verkligen innan baljväxter är just så där att det byggs upp en spänning i dem och så brister de och så skvätter de iväg ärtorna, va? Och sen brukar fåglarna gilla dem också. Så det gäller då att skörda dem där när de är så mogna och färdigutvecklade som möjligt. Så tar du bara in dem och så låter du dem torka extra inne på ett fat eller en durkslag eller vad du vill, liksom en liten bricka eller någonting. Så har du ju skördat ditt frö, behöver inte köpa nästa år. Och de här kommer ju att hålla sig i 5-6 år också när det är ärtor. Kanske ännu längre.
Men det här bygger ju ändå på att man har köpt fröer en gång. Och just den här tiden på året så är väl många som handlar fröer. Och vad ska man då, hur ska man då tänka? Då är det såna här kulturarvsorter som gäller, eller?
De som inte är F1-hybrider. Sen tycker jag kulturarvsorter kan ha extra värden och sånt också, va? Ofta är de ju bortvalda just för att de inte var rationella, men de kan ju vara de godaste du har smakat på, va? Och Vi ska ju säga så här, vi har ju ett samarbete med Fröbanken. Och de har ju, är ju ett av de fröföretagen som just har satsat mycket på kulturarvsorter. Inte minst just på de här lättaste som är lättast att ta själv, alltså ärtor och bönor och sådana grejer. Gråärtor som är en gammal gröda här som många tycker är fantastiskt god, använda ungefär som kikärtor. Det har de. Och vi har ordnat en rabatt där. Nu har vi pratat om det länge, men det är beredskap med små bokstäver. Och du hittar fältet att skriva in i kassan under dina varor till vänster. Så står det rabattkod. Klicka där och skriv in beredskap. Så får du 10% rabatt. Så passa på att handla där. Men sen när du har handlat dina fröer där, så börja ta själv utav dem alltså. Du behöver ju inte ha så många i en liten odling. Så är det. Börja testa. Fortsätt och utveckla det här så vi får in det som... Det är inte ett A som Kalle sa kanske, men det är ett B. Så är det.
Härligt. Jag läste faktiskt en annan grej i morse som har med att göra. Det gällde de här stora angreppen av granbarkborre som drabbar många skogsägare runt om i Sverige just nu. Och att de angreppen beror på att, ja, men just att vi odlar kanske gran på ställen där egentligen inte ska växa gran. Och vi odlar för mycket gran på ställen där inte ska växa gran. Och vi odlar sorters gran som inte ska växa där vi planterar dem. Och det gör då att den här insekten som finns naturligt i den svenska faunan får jättehärligt. För de får massa svaga träd som de kan äta upp.
Ja. Ja, men alltså så är det ju, va. Det är ju kritiken mot skogsbruket. Jag har svårt att se att inte den är befogad i det här med monokulturer. Alltså mycket av den äldre skogen som står nu, där har de ju gått fram med hormoslyr och dödat lövträden för att få fram barrträd enbart, va. Det slutar man med för några decennier sedan, ett halvsekel sedan ungefär, men det här är ju omloppstider på uppemot 100 år, va. Och ännu mer i Norrland. Alltså det är ju verkligheten. Och det är ju samma sak när du odlar raps på en åker. Ja, men det blir ju en supermiljö för rapsbaggar. Det bara exploderar ju, va. Som äter upp
knopparna. Jo tack. Det har jag ju märkt på mina
kolonier. Ja, du har ju ett bredvid dig där, ja.
När de skördar rapsen ute på fältet bredvid mig så blir det svart och knastrigt i mina kolodlingar.
Mm, precis. Raps är ju en kolväxt. Så att det är ju de gula blommorna där, va. Nej, men så är det ju. Alltså det här med brand och alltihop. Det är, alltså brandrisken blir ju större. Det här att allt ska skördas samtidigt blir ökar ju stormfällningsrisken och så vidare, va. Alltså det här, det blir sårbart när det blir mono. Det är där, det är precis på det här med diversifiering. Det gäller ju i allting. Det är ju liksom ett av mönstren här på planeten. En av de där villkoren som är att styrka får du genom mångfald, va?
Hela naturen. Om det så gäller så. Sätt att få upp vatten ur din brunn eller skogs, vad du odlar.
Ja, det är minst tre. Ja, du vet precis. Nej, men så är det ju. Tre olika sätt och så vidare. Att man har en variation då, så får du en helt annan hållbarhet i det hela, va? Och så fungerar ju naturen. Är det bara, va. Sen är det ju det här som vi var inne på senast sist när vi pratade ängar, alltså maskinens landskap och produktiviteten då som påverkar både oss och landskapet och naturen då. Så är det. Nu finns det ju väldigt spännande metoder just inom skogsbruket då, som skulle förmodligen gå att tillämpa med lönsamhet på många ställen då.
Vadå till exempel?
Nej, men du har ju de här mångskiftade skolorna, alltså olikåldriga. Nu jobbar man ju med bestånd där alla träd ska ha samma ålder. Alltså polygoner, alltså raka kanter helst, kvadrater, rektanglar, femhörningar med träd i ett visst område. Alla ska vara lika gamla, för då kan du köra in med maskinen sen och avverka alla på en gång, va?
Just det, det
hör man ju att, ja, det är det. Och det hör man ju att det låter ju rationellt, va?
Mm.
Så de första 40 åren så kan du knappt gå igenom området. Jag har ju flera sådana områden här själv runt omkring mig nu. Där du, ja, du vet, man går inte in, man är inte säker på att man kommer ut. Ja, men det är ju knappt du kommer in, va? För när vi flyttade hit hade vi ju de här jättestora, fina, ja, riktiga trollskogarna, om vi säger så, va? Men det innebär ju att nu har vi ju bott där i 25-30 år, så är ju de borta allihopa, och det är många 10-15 års. Ja, jag kommer inte att kunna gå ut i de skogarna innan jag dör igen, va? Så är det ju.
Ja. För oss som jagar mycket, så det är ju på ett sätt kul med skogsbruket, för att det gynnar ju däggdjuren. Älgar till exempel, de gillar ju den här kalhyggesskogsbruket. För att det blir mycket små planter till dem att äta och sådär. Och vildsvinen gillar att bo i granplanteringar. Det blir lättare att se tjädrar och orrar på hyggen och sådär.
Ja, och harar och gillar att vara inne i de här täta bestånden där de är skyddade och så vidare också. Det blir varmare där. Så är det. Det är ju en av konflikterna i Sverige, konfliktområdena där. Det är ju detta med älgar. Skogsbruket vill ju ha ner mängden älgar och jägarna vill ju ha upp det. Ja. Ha upp nivåerna då för att ha mer jaktbart vilt. Va? Men det är ju det att de går ju ut på i planteringarna framförallt, och inte minst tallplanteringarna är ju mycket skada på då. Det är rätt stora belopp varje år som skadas där.
Just det. Och för 100 år sedan när vi inte hade det skogsbruket, då fanns det typ inga älgar.
Nej, och jakttrycket och en älg betydde väldigt mycket för ett hushåll också när man fällde den. Så det hittar man en, så tog man den ofta, va?
Mm. Okej, men vad ska vi ta med oss då, Patrik? Det är att vi ska vara noga med vilka fröer vi väljer.
Ja, och alltså du kan dra det här, alltså det är en maktfråga. Mm. Det var egentligen det perspektivet jag hade för avsikt när jag skickade det här till dig och ville prata om det. Nu märkte jag att vi pratar mycket praktiskt som vanligt. Men ska vi ha makten över de här generna, över den här maten? Ja, men då behöver vi dels använda de sorterna om vi odlar själva. Men odlar vi inte? Nej, men handla då utav de här små grönsaksodlarna som börjar komma. Ofta unga människor som är beredda att jobba väldigt hårt, va? Mm. För ska du få lönsamhet på det där så är det hårt arbete. Men det kan ju man göra med, alltså det kan ju bli väldigt roligt att göra tillsammans också. Få finaste somrarna i sitt liv om man gör det på rätt sätt med, tillsammans med andra och sånt. Men köp utav dem då. Och dessutom så får du ju, alltså om vi säger, du betalar, tänk att du betalar per näring istället då.
Just det, de är lite dyrare, ja, men också mer näringsinnehåll och bättre för, ja, världen.
Ja, och sen är det också det här att premiera då sådana som faktiskt använder sådana här sorter. Ja, men betala mer för de där godare tomaterna. Som är mycket näringsrikare och så. Va? Jag tänkte att vi ska ta fram ifrån filmen där. Det börjar med att de har jämfört näringsinnehållet i gamla böcker. Jag tror här var det en bok från 60-talet. Eller, och det finns även tidigare. Med vad som står i tabellerna idag. Och det är rätt stora skillnader. Men då kan man ju fundera på mätnoggrannheter och så vidare då. Nu tror inte jag de här ämnena är jättesvåra att mäta, så jag tror det var ganska bra även på den tiden. Alltså mineraler till exempel, hitta kalcium. Det går ju att göra i askan efter någonting till exempel.
You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999.
That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nu gjorde de också ett test där de tog såna här hybrider som växer eller som finns i affären. Men det är inte bara hybrider, utan de har ju växt utan jord i växtnäringslösning, alltså i princip i flytande konstgödsel och såna här grejer då, va. Och så jämförde de med kulturarvsorter då, för jag ser det står hellum här på engelska då, va, men sådana som inte är det, äldre sorter som har vuxit på traditionellt sätt i jord, dock i växthus. Och tittar man på kalcium så är det alltså 63% mindre i den här du har köpt i affären då, va, som har växt i en konstgödsellösning. Magnesium 29%, vitamin C 72%. Lycopen då, som är en sån här färgämnet, det röda färgämnet då, som skyddar mot, ja, det är väldigt mycket olika forskning och sånt kring att det hjälper till att skydda mot sjukdomar och såna där.
Antioxidanter kallar man det, va?
Ja, precis, men de kan ha många olika funktioner då, va. Men det minskar med 58%. Polyfenoler, lite åt samma håll då, kan vi säga, överhuvudtaget. Och antioxidanter och som har möjlighet att skydda mot många olika saker då. 56% lägre, va. Alltså allt är ju mer än halverat i den här industrisorten då, va.
Vem hade kunnat tro att det här med att vi kan köpa tomater som ser exakt likadana ut, som inte smakar någonting, vi kan köpa dem året runt och skeppas över hela jorden. Vem hade kunnat tro att det var något dåligt?
Ja, nej, men alltså, grejen är ju så här, om man vill vända på steken då, så är det ju faktiskt så här att ska vi ha tomater året runt hela tiden, ja, men då behöver vi ju transportera dem, i alla fall till våran del av världen, ifrån områden där det går att odla dem på ett vettigt sätt. För de håller ju inte jättelänge, det är ju frukter, va. Alltså med de här sorterna så kanske du kan få dem att hålla i enstaka veckor istället för enstaka dagar.
Jag tror att de gjorde exemplet att en vanlig tomat håller i 3 dagar ungefär. Och en sån här hybrid håller, den hybriden de hade då avlat fram genom att hitta någon mogningshämmande gen, så hade de fått en tomat att hålla i 3 veckor istället. Vilket gör att den då kan åka båt istället för att flyga, till exempel.
Mm.
Men det kan vara ganska bra att tänka på, tycker jag. Det var i alla fall en grej som jag fick med mig från dokumentären. Att om man köper en grönsak i affären, man tänker att den bara, alltså jag vet inte vad jag tänker. Men den har ju liksom nyss plockats och då skickats till den här mataffären där du handlar, var du nu än bor. Så alltså den har liksom åkt från ett varmt land. Jag tycker att det kan vara bra att tänka på.
Ja.
Att den trollas liksom inte fram, utan den har plockats någonstans och skickats och packats upp i din affär för att du ska kunna köpa den. Och det har skett nu. Alltså det handlar bara om veckor.
Ja, så är det. Jag vill säga just det här med industriell mathantering då, som är så totalt överväldigande idag då, så det gäller ju på väldigt många områden just det här att för att få ner matsvinnet, vilket i och för sig är positivt, så får man dra ner på att försöka hitta de här som tål. Jordgubbar är ju en annan sån här. Den ska plockas, den ska läggas i lådor, den ska skumpa på ett flak, den ska ut, den ska hem, transport i bilar och så vidare. Och så ska den inte se äcklig ut när man lägger den där på tallriken, va? Eller har möglat eller någonting sånt där. Det är klart att för att få fram den jordgubben jämfört med en som du går ut och plockar i landet och liksom bär in och snoppar av och lägger på, va? Den kan du ju... Det är helt andra krav på de två, va? Den där du odlar
själv. Men det är också
hemma.
Helt olika saker. Alltså, om Essa var sjuk för några veckor sedan och då var det enda hon kunde tänka sig att äta var jordgubbar. Så köpte jag en sån här plastförpackning med jordgubbar som ser jättekonstiga ut på Ica. Och de smakar ju inte jordgubbe. Alltså det är en annan grej. Det är mer idén om jordgubbe man köper. Det är ju
bilden
inte...
nästan, för de ser ju ofta fantastiska ut.
Exakt. Man köper bilden av jordgubbe. Ja. På samma sätt som man köper bilden av en tomat. Ja. Och de säger ju lite skämtsamt i den dokumentären så här, ja, det spelar ingen roll om de smakar. Häll på olivolja och salt bara. Och så kan man ju välja att se på tomater om man vill. Men har man odlat egna tomater och känt hur de smakar, då tycker man nästan att det är äckligt, obehagligt med de där som inte smakar någonting.
Ja, när jag skickade det till dig så var jag ju lite, ja, lite högre puls, lite högre blodtryck typ, va? Därför att du har, det här är en, alltså, maktfråga också. EU behandlar nu, ska vi få elda med ved här uppe? De vill inte det. Du ska alltså med ditt lilla torp inte få gå ut i din vedskog och hämta ved, va? Utan det blir ett underutnyttjande av en viktig naturresurs. Du ska köpa, vill du elda med biobränslen så måste du köpa restprodukter från industrin, alltså pellets. Alltså... Då hamnar du inte i det här att du får det här oberoendet att du kan värma din bostad och så vidare, va? Med eget virke som du går ut och hämtar och sånt där. Rensar och röjer i din skog, sly och björksly och gallrar och såna här grejer.
Just det.
Och ta det här med djur. Det är starka rörelser emot det här med nötboskap. Alltihopa. Alltså, kan man lite om jordbruk? Det här med gräsvallar för att hålla kontroll på ogräset om man inte vill spruta bort ogräset med gifter till exempel är grundläggande. Jag har varit i flera år nu på en gård och jag ser nästan från år till år hur ogräset ökar på den ekogården. Därför är en renodlad växtodling utan fleråriga vallar, va? För han har inga idisslar att köra gräset igenom. Alltså, det bara ökar och ökar. Han kan inte hålla tillbaka det här rotogräset, tistlar, kvickrötter och så vidare, va? Det går inte.
Nej.
Och precis som om man ska ha ett hållbart, långsiktigt, något sån här långsiktigt jordbruk så måste du ha mer naturliga system med både djur och växtodling i då på ett varierat sätt, va? Varierade växtföljder och sånt där. Få in så många mönster och system som möjligt från naturen då helt enkelt i odlingen. Alltså jag upplever det som så här att de här företagen som vill ha kontroll över saker och ting, alltså tänk ha kontroll över hela planetens livsmedelsproduktion, va? Och odlandet och odlarna och så vidare, va? Är det här helt nya grejer för er så börja titta på YouTube, Google och så vidare på det här med Indien och risodling och sorter och sådana grejer och vad man gjort där alltså.
Kliv in i vår filterbubbla och radikaliseras tillsammans med oss.
Ja, det här är nog i allra högsta grad realiteter faktiskt, Kalle. Det är nog.
Men och för er som lyssnar då. Och inte kanske tänker så här, nej men jag kommer att liksom ta frö av morötter. Men däremot så använd din konsumentmakt och köp inte skit.
Försök om man har ekonomiska möjligheter och befrämja de här delarna överhuvudtaget. Och lokal matproduktion och alltihopa det där. Därför att det är inga... Det är ingen bra utveckling det här, va? Nej, men alltså det jag känner så här. Får de som de vill. Nej, men då ska vi liksom sitta där och ha protein ifrån den här insektsfabriken i Shanghai där man har gjort någon flashig högindustriell produkt, proteinrikt produkt som vi ska äta, va? Då har de liksom nått, då är vi beroende av det där istället, va?
Vi får äta från tub så att vi har tid att producera mer inom det området där vi har specialiserat oss.
Ja,
i vårt fall, podcasts.
Typ. Nej, men alltså, utvecklingen är sån. Nu ska du ska liksom registrera varje höna. Du ska ha slaktavfallsbilar som kommer. Just det här med det ska anpassas efter stordriften och den ska vara oerhört kontrollerad och överallt, framlänges och baklänges och så vidare. Va? Alltså det här med att du ska kunna göra sakerna själv, det går åt fel håll hela tiden. Va? Det här, du vet, grodan i kastrullen där vattnet värms sakta och den hoppar aldrig ur och så blir den kokt till slut. Va? De här små ständiga förändringarna åt fel håll och det normaliseras hela tiden. Va? Det pågår och vi måste motverka det, va?
Jag vill uppgifta André och Patrik.
Ja, var en rebell. Ta eget frö. Var kul. Lite halvrebellisk och handla lokalt och gör motstånd.
Härligt. Vilket, ja. Gud vad bra.
Ja. Det gillar du, Kalle, va?
Det gillar jag.
Ja, vad bra.
Vi har fått en fråga till podden. Den kommer från Johan och låter så här.
Hej på er. Johan heter jag. Skulle vilja tacka för en intresseväckande och motiverande podd. Jag har väl ett tips och en fråga, kan man säga. Tipset gäller... ni pratar om spetsbrunnar i ert senaste avsnitt. Och en sak man kan använda dem till är ju ifall man har en grävd brunn som går torr på sommaren eller man tycker det är för lite vatten i den. Så kan man ju driva ner en spetsbrunn i botten på den grävda brunnen för att helt enkelt suga upp vattnet från ett större djup. Så har vi gjort, så att nu suger vi upp vattnet kanske 2 meter djupare än botten på den grävda brunnen. Väldigt billig och praktisk lösning som man sällan hör talas om. Mycket bra.
Jag pausar där, Patrik.
Mm.
Innan vi går vidare till frågan som inte alls har med brunnar att göra. Jag undrar, varför gör man inte så här i alla grävda brunnar?
Jag vet inte. Alltså, det är ju en väldigt enkel och billig lösning.
Ska vi repetera vad en spetsbrunn är för de som inte... För jag hade aldrig talat om det innan förra veckans avsnitt. Och det kanske finns andra som inte heller känner till vad det är.
Ja, men det är ju alltså ett i enklaste... Alltså historiskt så har man helt enkelt det är sand och sånt slagit ner rör i backen. Och då har man täppt till i spetsen och haft hål och så vidare så att det kan rinna in vatten i det här röret. Och det liksom kan variera från 30 till 50 mm kanske. Det kanske finns mer, vad ska vi säga, stor grejer som är grövre än 5 centimeter. Eller ja, 5 centimeter också. Men liksom det här på hushållsnivå och mindre grejer så rör man sig med de dimensionerna. Va? Och då rinner det ju in vatten. Är det sån här sand, grus, mark... Ja, men då rinner ju vattnet ganska lätt igenom och in i röret där. Och du kan pumpa ut kanske 500 till 1000 liter i timmen och så ur en sån där också, va. Och sen har ju många sån här grundvatten. Grundvatten, det är ju det här vattnet som rör sig ner i marken. Och det är ju som en vattennivå.
Just det.
Fast den är ner i marken egentligen, va.
Det är därför man gräver ett jättedjupt hål så blir det vatten i botten.
Ja, precis. Det är där nere grundvattnet, va? Och det kan vara på olika djup beroende på hur terrängen ser ut och så vidare, va?
Och över året också, såklart.
Ja, det kan då göra det också, för att där rinner ju regnvattnet ner i grundvattnet och bygger upp det, va, också. Så att är det väldigt torrt till exempel, då sjunker ju grundvattennivåerna, och det har ju varit ett problem på många ställen Där det är försommartorka och högsommartorka och sånt där då. Men sen har du ju brunnar runt om i landet och det kan ju vara så att de fungerar jättefint en stor del av året. Men sen i juli, augusti och så där så kanske de blir väldigt lite vatten i botten på brunnen bara. Om du då slår ner en sån där spetsbrunn i botten där. Ja, men då, om grundvattennivån är precis i, säg att det är 2 decimeter vatten i botten på brunnen. Ja, men då har du ju 2 meter ner till, va? Som du kan geni. Pumpa upp. Ja, och det är verkligen inga stora kostnader heller. Och så får du en bra grundvattenbrunn då.
Köper man en spetsbrunn eller bygger man en själv?
Alltså, de är så pass billiga idag. Så det är ju bara att åka och köpa den. Va? Den finns ju på internet. Du beställer på internet för en kartong på gården. Alltså det handlar om säg ett par, 3 meter om du ska ner det i botten på en brunn. Det är enstaka tusenlappar alltså. Så får du ju färdiggjorda, specialgjorda grejer som är så bra som det går. Va?
Perfekt.
Så är det.
Ja, det var bra. Johan hade också en fråga.
Ja.
Sen har jag en fråga om bränslereserver eller diesel. Mitt intryck är att det förbrukas ganska mycket diesel i era hushåll på enaxlade traktorer och andra traktorer och elverk och datchor etc. Och det är ju rätt jobbigt att försöka ha en dieselreserv hemma eftersom det är så kort hållbarhet på dem nu för tiden. Jag undrar lite om ni har koll på vad som gäller för sådana här andra dieseltyper som finns nu. Det finns något som är naturgasbaserat och något som är gjort av biologiskt avfall och som jag förstår kanske har längre hållbarhet och sådär. Är det någonting som ni har tittat på för att kunna ha lite större dieselbuffert hemma? Tack för mig. Hej hej.
Ja. Ja, det där är ju faktiskt en fråga som har kommit i meddelanden och kommentarsfält och sånt där länge också faktiskt. Om man funderar på det.
Men alltså, den får ju fatt i någonting som i alla fall jag som är hyfsat ny på det här med beredskap. Det är ju en grej som man tänker mycket på det där. Alla saker som man ska lagra som man kan ställa in i skåpet och glömma. De är ju väldigt, väldigt tacksamma. Men ja. Grejer som ska roteras får man ju som lite panik över. För att då måste man inte bara... Då räcker det inte att tänka på beredskap en gång. Utan då måste man tänka på beredskap hela tiden. Mm. Och man har ju fullt upp med allt annat. Så det här med att lagra... Ja, men till exempel vatten och diesel känns motigt.
Ja. Det gör det ju. Du kan ju med tillsatser förlänga hållbarheten både på vatten och på diesel och bensin också för den delen då. Men man får ta, jag tror vi ändå ska börja här därför att det finns en hel del lagstiftning på det här området då när det gäller. Mm. Och den varierar för hushåll om det är flerfamiljshus och om det är enfamiljshus då. Och det är ju för att om vi lämnar vatten då, det gällde ju inte frågan här. Den var ju mer typ att man behöver rotera den va. Utan vi lämnar vatten och tittar på bränslena. Så är det ju så. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De har mycket information om det här. Och det är de som ansvarar för det här området.
Shoutout till poddens kompis Anna.
Ja, precis. Nu tror jag hon kanske jobbar med annat område. Men annars hade vi väl kunnat använda henne här. Hon hade säkert ställt upp på det. Men... Alltså det här med beredskap. Nu har man ju då brandfarliga ämnen är ju det här. Så det har ju fått väga tyngre. Alltså det är ju i princip, tittar man på bensin så är det ju helt otroligt brandfarligt va. Gastuber. Det är ju i verkstäder och så vidare har man ju säkert sett att det sitter varningsskyltar och sånt. Att här inne finns gastuber va. Mm. Alltså de är ju explosiva när det brinner. Och det är ju för att räddningstjänsten ska veta det när man kommer och så vidare. Så ingen skadas i en explosion va.
Just det.
Och det är ju så här enkelt att tittar man på, det här är ju kolföreningar. Det här är lagrad solenergi. Solenergi som är, de växterna har använt till att sätta ihop kolatomer i långa kedjor. Och då har ju den enklaste kolväte, det är ju metanserien. Metan, etan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan. Är det någon som känner igen oktan? Har du hört det någon gång, Kalle?
Ja, men det har jag hört.
I vilket samband?
När man tankar bensin så är det ju ofta 95 oktan i bensin man tankar.
Ja, eller 98 och så vidare, va? Alltså grejen är ju så här. Metan och etan. Men sen kommer ju propan och butan. Det är ju gasol.
Peter Pan.
Ja, men då har du ju gasolen. De är ju gaser de här, va?
Ja.
Och sen kommer du upp till pentan, heptan och oktan och så vidare. Vad hexan där. Så det är ju med 5, 6, 7 och 8 kolatom. Det är bensin.
Mm-hmm.
Och nu ska jag faktiskt säga att här blev jag lite osäker när jag tog det här. Vad vet jag vad jag pratar om nu, tänkte jag när jag tog upp det här och tyckte jag var så smart och fyndig med oktan där. Men jag är relativt, det är ju så, ju längre kolkedjan är,
ja,
ju mer energi är det ju inbundet i den, va? Kemiskt bunden energi. Och oktan då, om vi tar de här med 5-8 kolatomer där, så är ju det bensin. Alltså man delar på oljan och bryter isär den och så vidare och får en fraktion med just de här kolkedjorna, då är det bensin. Jag tror att det här 95 och 98 är, och hur stor andel är oktan och hur mycket av det andra är de tre andra då, va, med kortare kol. Och det påverkar då hur motorn ska gå, va. Så är det. Och, men bensin är ju precis gränslandet mellan gas och mer flytande, tyngre bränslen då, va? Så att bensin får du inte ha mycket hemma. Helt enkelt.
Nähä.
Nej.
Hur mycket får man ha då?
Ja, alltså det är ju det här, vet du. Alltså jag vill inte ge mig in på att tala om lagar för folk. Därför jag är ju som sagt var ingen tabellmänniska och detaljmänniska på det sättet. Men om vi säger så här, det handlar om några jeepdunkar. Kanske att det är 60 liter, om jag kan komma ihåg rätt så här, va.
Man får kolla upp det där själv. Men det,
ja, man får
det
göra det. Alltså det får vara en grej där. Det viktiga är att vi förmedlar att det finns en lagstiftning. Den har med brandskydd att göra. Så att beredskapen kommer i kläm på det här området helt enkelt. Sen när vi kommer upp i längre kolkedjor över här då, över oktan och sånt, då kommer vi ju in på, alltså det finns andra bränslen där uppe också med fotogen och sådana grejer då, men diesel finns där uppe. Det är ju längre, det är mer energi i diesel, det är ju därför det går åt mindre diesel. Ofta har de en effektivare förbränning och så också i dieselmotorer då, va? Men framförallt är det lite mer energi i den då. Men dessutom så är den ju stabilare också. Fortsätter
alltså, den brinner sämre.
Ja, den är inte lika lättantändlig då, va. Så där
det
är det ju så att diesel och det som var villaolja, ja, det använder ju en del fortfarande faktiskt då, i alla fall lite reserv kanske, men det är ju färre och färre. Man hade ju villaoljetankar hemma i källarna och körde med villa eller oljepanna. Så där är lagstiftningen kvar, så att jag tror det är 10 000 liter som du får ha.
Men då det är behöver, mycket ju.
Ja, det är det. Men då är det ju alltså att du måste ha en godkänd. Det här är ju olja och det får ju inte läcka ut, va. Utan då är det regler kring hur det här ska förvaras. Och när det gäller de där större upp till 10 000 då på hushållsnivå, så krävs det ju tillstånd för de större volymerna då. Och jag vet inte exakt vad. Jag tänker så här att om man är, vill ha beredskap och så vidare, så jobbar man framförallt på jeepdunksnivå där, va. Och jag tänker, det finns några grejer som är viktiga att veta om vi går in på frågeställaren. Han var inne på diesel. Jag ska säga så här direkt. De här nya dieselbränslena som är på gång och så. Jag är dåligt insatt i det. Däremot så kommer jag från en familj som hållit på med båtar och segelbåtar med inombordare och så väldigt mycket. Och där är det här ett jätteproblem när det är diesel kvar i ledningar, i filter, i tankar och så vidare på vintern bland annat. Det blir mycket kondens och vatten och så. Så båtfolk de känner, har ofta ganska mycket kunskap runt omkring den här problematiken. Då.
Vad är det som händer med dieseln när den står?
Ja, det är så här att när du får vatten i så blandar sig ju inte diesel och vatten utan vattnet lägger ju sig uppe på ytan. Och då kan bakterier börja växa i den här gränszonen där, va? Och sen har du ju i, vad ska vi säga, modernare diesel, fordonsdiesel till bilar och så, så har du ju RME, alltså rapsmetylester i. Man försöker blanda in mer och mer biobränsle och det där gör ju att bakterierna trivs ännu mer. Så diesel har ändå hyfsad hållbarhet och man kan förbättra den med tillsatser. Och då är det tillsatser som dels är bakteriedödande. Men de gör också så här att de löser upp vattnet så att det blandar sig med diesel. Så att den här miljön för bakterierna försämras då. Va? Men sen också när, om du vill lagra en jeepdunk till exempel eller någon annan behållare med diesel i då, så ska du ha så lite luft i som möjligt. Alltså att du har en fylld behållare. Därför är det bättre med många små än en stor. Där du har använt lite och så är den halvfull och så vidare. För då får du ju mer kondens i den, va. Men man får inte glömma om den står i ett utrymme där temperaturen varierar. Att volymen på de här bränslen. Bensin är ju ännu värre. Alltså har du en dunk där eller en sån här flaska och så har du köpt den packad i rumstemperatur och så ställer den ut i ett kallförråd. Då skrumpnar ju den ihop alldeles när det här vätskan minskar i volym sen. Va?
Just det.
Så att fyller du en jeepdunk precis ända upp. Ja, det är ju inte jättebra då om du gör det på vintern när det är minusgrader. Och sen står den där i ditt förråd och så blir det 35-40 grader inne i förrådet på sommaren. Va? Då finns det inga expansionsmöjligheter för det här utan de kommer ju att tryckas under förhoppningsvis i skruvkorken. Då, va? Men det där är något att tänka på. Har du höga temperaturer så måste du ha mer luft uppe i. Så att för luften går ju att komprimera. Det är ju som du pratade i din hydrofortank här för några avsnitt sedan. Luft går att trycka ihop, men vätska är väldigt, det är nästan som att trycka ihop stål, va? Det går inte. Men där har vi det. Bakterier som fördärvar och det är vatten och gränsområdet mellan vatten och oljan. Och det är oljan som är, den, alltså bakterierna kan ju bryta ner de här kolkedjorna också och använda energin där, va?
Det här var något som drabbade mig faktiskt med min gamla traktor. Den fick sån här bakterietillväxt i tanken. Och
okay.
Då var jag tvungen att tömma den och göra rent systemet. Och det var ett jävla hallå. Ja.
Så är det. Men om vi då, han var inne på, jag kan ju säga så här när det gäller maskiner och sånt där som han sa här. De här maskinerna är ju valda för att du på ett väldigt effektivt sätt kan omvandla diesel till arbete och el om det är elverk och så. Jag kan nämna lite just det här med beredskap och hur man ser på det och sånt där. Alltså mitt elverk som kan i princip hålla igång en villa. Kanske inte alltså, en modernare effektiv villa i alla fall då, va. Den kan ju alltså ge upp till 6500 watt, 6,5 kilowatt. När om man räknar, alltså den går ju, visst kan den gå på max hela tiden, men ofta i ett hushåll så går ju inte allt på max hela tiden, och speciellt inte om det är en krissituation, va. Om den går på 60%, alltså 3,5-4000 watt i genomsnitt, så drar den alltså 1,2 liter i timmen. Ja. Om man då tänker sig att man har, som jag tänker så här, när de kvaddar elsystemet i Europa och även i Sverige ganska ordentligt här, så kommer vi att hamna i situationer framöver troligtvis där det kommer att bli nedstängningar. i olika delar av landet för att hantera det här. Eller risken för det ökar och blir överhängande snart, skulle jag tro, va? Då kan man faktiskt ha elverk eller solcellsbatterier och så vidare för att möta upp det här själv. Att du har en liten energireserv som gör att du kan hålla igång hushållselen under perioder. Jag vet inte hur långa sådana här blir, om det blir kvartar eller timmar eller vad det blir, va. Det kan säkert variera över med problematiken också då, va. Det är ju den ena biten, men då är det inte många liter. Har du några jeepdunkar hemma så har du ganska mycket, många dygn där, va. Och tänker man sig i ett, vad ska vi säga, katastrofscenario. Ja, men vad är det du vill kunna göra då? Ja, jag vill ha en fulladdad batteribank så jag kan hålla igång lite belysning och ladda batterier, hålla igång radioapparater, pannlampor. Och sen en grej som jag har tänkt, visst man kan handtvätta, men alltså tvättmaskinen är ju en av hushållsmaskinerna som har betytt väldigt, väldigt mycket för hushållen när det gäller arbetsbesparing. Det, ja. Det, så är det ju bara, va. Och men att köra den i huvudsak, så visst, det ska värmas vatten. Det går att värma vatten på annat sätt och få i det och så vidare, va. Och sen ska den gå runt där. Och hur många maskiner på en vecka behöver du tvätta om du börjar gå ner i till krisnivåer, va. Men du behöver kanske tvätta någon eller ett par maskiner i veckan beroende på hur många man är då, va. Ja, ja. Hur många liter diesel i veckan går det då? När du kör tvättmaskinen så laddar du batteribanken för att ha lite löpande el under veckan tills du ska köra. Alltså du har ju i åratal, höll jag på att säga, va, nästan med ett antal jeepdunkar där, va.
Ja.
Men jag kommer inte ihåg den här rapsmetylesterdiesel som är i, jag tror det är upp till 18 månader som den kan hålla. Men då är det nog att tassa på gränserna där, alltså.
Ja.
Ja. Och den här marindiesel, den här som båtägarna köper på, för där kan man inte ha, man har inte rapsmetylester i båtmotorerna, i dieselmotorerna nämligen, för det blir för mycket problem helt enkelt.
Just det.
Utan då har man den äldre som kallas i folkmun för blankdiesel. Den innehåller inte de här biobränslena då, va. Och den är ju, har ju väldigt lång hållbarhet. Men kombinerar du den då med till exempel stabil dieseltillsats som är bra, både öka smörjning och sånt vad jag förstår, och gör ren bränslesystemet på bilen även det. Alltså man kan även använda den när man tankar, va, för att ta bort bakterier, vatten och sånt i systemen i bilen. Men sen när du lagrar, beroende på hur länge du ska lagra, så tillsätter du lite mer eller mindre mängder av det här då. Så löser det vatten, det döda bakterier och så vidare. Och så förlänger du ändå. Då har du väldigt långa lagringstider. Men jag skulle ändå säga så här att tänk på helheten. Om du vill ha små dieselmotorer, de är dyra. Alltså det är en mer komplicerad maskin, betydligt dyrare än en enklare bensinmotor. Så är det.
Mm. Mm-hmm.
Så att du måste ju liksom ha någon nytta av det. För att ha de här små dieselmotorerna, va. Annars är det ju bensin som gäller. Och jag tänker så här, att kombinera ändå fordonen som du har, om du vill ha sådana här bränslelagring och så vidare. Därför att då kan du ju omsätta de här tillåtna bränslenivåerna i ditt fordon.
Just det.
Jag kommer inte, som jag sa, just bensin är ju väldigt lite du får lagra då. Det är ju 60 liter eller något sånt där, va. Och det är ju liksom en tank på en bil. Så då kan du ju liksom en gång om året tanka bilen och så tankar du i de här dunkarna istället, va.
Mm. Det är lite logistik ändå.
Ja, Ja, det blir det. Men gör det vid en helg som en rutin då. Varje jul så fyller du på dunkarna där, va? Och så tankar du bilen med dunkarna istället. Så är det.
Jag har hört om något system som är så att man har 12 stycken Jeep-dunkar. Och varje månad så fyller du en av de här. Och sen nästa år så varje månad så tömmer du en i bilen och fyller den.
Mm. Precis. Ja.
Och på så sätt rotera dina dieseldunkar.
Ja. Ja, för mig hade det nog funkat att göra mer en gång om året då. Och just diesel, även RME:n och speciellt med tillsats, håller ju minst ett år, va? Så att då hade jag nog 12 dunkar. Undrar, jag vet inte om det är över gränsen. Vi får kolla på detta var och en.
Så alltså jag har inte, jag vill bara säga, jag har självklart inte 12 dunkar.
Vad bra! Det var något du hade läst någonstans.
Precis, alltså jag hade hört om en som hade läst.
Som vi nämnde i inledningen på avsnittet här så har vi ju ett sponsringssamarbete med Gasoltuben. Och när vi ändå är inne på det här med bränslen, så jag nämnde ju det att gasolen, det är ju också de här kolvätena, fast de är kortaste. Det är de med 3 och 4 kolatomer då, innan det blir bensinämnena. Och där finns också regler för hur mycket gasol man får ha. Och i ett enfamiljshus, hushåll, där kan du ha 60 liter tror jag det var. Och det innebär att du kan ha 2 stycken 10 kilos eller 11 kilos då. 10 kilos, det är ju de här glasfiber som är mycket smidigare och lättare och som du kan se vätskenivån i. För det är ju så, när gasen är ihoppackad under tryck, då blir den vätska där inne, va? Så då har du ju mycket. Och sen när du lättar på det här trycket med en släpper ut genom slangen och gasregulatorn så du inte får för högt tryck, så går det över i gasform då, va? Pyser ut i gas. Det här med gasol har ju den fördelen att du kan hålla värmen i en lägenhet eller i en villa. Och de här kaminerna som kan vara lämpliga att ha som reservvärmekälla för att kunna hålla värmen i en lägenhet under några dygn, i en villa under några dygn. För grejen är så här att i en lägenhet med de huskropparna med andra lägenheter runt, då är ju inte ytterväggar åt alla håll, va? När du bor i ett höghus. Så lägenheterna tenderar att hålla värmen längre än till exempel en friliggande villa, va?
Mm.
Och det gör ju att det kompenserar lite för att i ett flerfamiljshus så får du ju inte ha så mycket gasol som jag sa att du fick ha ett ensam hushåll, va? Utan där tror jag det är snarare 2 stycken 5 kilos behållare du kan ha då, va?
Okej.
Sådana här gasoldrivna kaminer, de är de på typ 4 kilowatt, vilket är bra. Då kan du säkert värma 50, 60, 70 kvadratmeter med en sån, alltså. I ett normalisolerat hus. Det är 300 gram i timmen när den går för fullt.
Mm.
Och det är 10 kilo i en tub då, va? Och är det så att man bedömer att det kanske blir längre avbrott, nej, men då begränsar man ju och har ett mindre utrymme och värmer med gasolen.
Just det. Du värmer upp en mindre yta helt enkelt.
Precis, så slipper ni sitta där i mössa och täckjackor och så vidare, utan ni har en anständig, och då går det ju betydligt mindre energi såklart. Speciellt om du har termostatstyrning. Det finns sådana här gasolkaminer som slår av och på sig också i olika lägen helt enkelt då, va? Det som är så superviktigt, jag tar upp det alla, och jag diskuterade ju det även med våran sponsor där. Har ni kolmonoxidvarnare? Och det hade de. I vissa paket har de det också. Och de har nya på gång in. Speciellt om man tar beslutet att värma föräldrasovrummet. När man är en familj till exempel. Det är inte det minsta sovrummet. Men man kanske är några i familjen som man väljer att värma det rummet. Och det är ändå inte så stort, va? när man bränner gasol förbrukar man ju syret i luften, va?
Just det.
Nu har ju såna här kaminer för inomhusbruk oftast det här att de stänger av när kolmonoxid eller syret minskar i luften till en viss gräns. Alltså,
ja, de känner av det, va?
Ja, det ska de nog göra. Och sen har du ju andra grejer. De har ju paket även med kök. Tvålågiga gasolkök. Så att både det här att du kan koka vatten, rena vatten alltså, laga mat och hålla värmen i en bostad. Och då, när vi pratar gasol, då pratar man ju den här grundberedskapen och de här köken och värmen och det här. Va? Grundberedskapen är på 1 till 2 veckor.
Mm.
Att kunna tackla en sån motgång och ha en rimlig situation där då. Va? Så är ju det här helt perfekt i det perspektivet.
Är det något speciellt paket som du rekommenderar?
Alltså, det var dock ingen gasolvarnare i den. De har gjort i ordning krispaket nämligen. Men jag tycker man har reservsystemet att kaminen stänger av när det blir för lite syre eller för mycket kolmonoxid. Men sen ska man ha en varnare också. Alltså, grejen är så här. Det är så många människor som inte bryr sig om det här. De flesta gör ju inte det. Det är ju verkligheten, va?
Just det.
De säger att vi har foliehatt på oss. Men det är ganska uppenbart vem det är som har stängt av, alltså.
Vi har foliehatt för att hålla värmen.
Ja, ja, folie, ja, filtfolier. Mm. Man har ju sådana här foliefiltar i alla fall. Exakt. I bilen, precis. I sjukvårdsväskorna, va? Ja, men alltså, när det skiter sig rejält, en cyberattack. Alltså, fritt spånat, det kommer cyberattacker för att det blir krig i Ukraina nu. Och för att störa överhuvudtaget så blir det på bredden i Europa, va? Slår ut elsystem och så vidare. Och så kommer kylan tillbaka, vintern är inte över än. Och så sjunker temperaturerna. Vad fan är vattnet till barnen någonstans? Finns ingenting, det är kolsvart. Folk börjar med både det ena och det andra inne i bostäderna för att hålla uppe värmen och sånt där, va? Alltså, det kommer ju att dö folk som flugor som inte fattar bättre, va, i kolmonoxidförgiftning. Det tror jag kommer att vara en av superkatastroferna när något sånt här händer, va? Så här har vi två regeln i alla fall. Vi får säga att den tredje är att människorna har omdömet och märker om de får ont i huvudet eller och så vidare, va? De får vara tredje. Men säkringen i kaminen och sen en varnare också. Då har du i alla fall två system som skyddar mot kolmonoxiden där, va? De här paketen här som finns där du får både kokutrustning i din kök, i din bostad, tvålågigt kök. Du får möjlighet att hålla värmen. Och det här är alltså i 1 till 2 veckors perspektivet. Det är en superbra lösning för att få det tillgodosett. Det här är ju inga grejer som du bär med dig i ryggsäck dock. Utan det här är ju för att fungera de här dagarna, enstaka veckan, ett par veckorna i bostaden då, va? Det är ju så att de har ju också mindre kök för bärbara, för ryggsäckar och så vidare då. Det finns också. Men framförallt vill jag betona det att passa på nu. De har kampanj och vi ger extra och förhandlar fram 5% extra för våra lyssnare nu då. Koden påminner jag om igen. Det är hemberedskap med små bokstäver. gasoltuben.se.
Tack Patrik, tack för att ni lyssnar. Maila era frågor till hej@katastrofen.se. Följ utvecklingen, men var försiktig med missinformation och se till att öka din beredskap idag.
Vi har två grejer kvar, Kalle. Jag måste ta det. Det ena är, jag har i flera veckor i alla fall tänkt att jag ska ta upp en grej. Jag har förstått när jag la ut den andra småbrukarkursen så döpte jag ju den för att hålla isär dem till småbrukarkurs 2. Alltså, så det verkar som folk har uppfattat det som att det är en fortsättningskurs. Men det är det ju inte, utan det är ju två parallella kurser för att den ena blir fullbokad i princip på 1 till 2 veckor, va? Och det finns 7 platser kvar på den andra kursen där. Och vi drar igång den i april. Då ska deltagarna lära sig att göra egna träd för att kunna bygga upp en större fruktträdgård till en rimlig kostnad. Man lär sig att ta fram bärbuskar med hjälp av sticklingar och sånt på olika sätt. Vinbär, fläder, aronia, massvis med olika buskar och sånt där. Och så rullar det igång sen med växthusodling, plantuppdragning, smådjur. Vi kommer att köra en helg med lieslotter och härsning och avslutar under hösten med tillvaratagande och sådana grejer i det här. Det blir även hur man tänker på när man bygger upp ett småbruk och design och sådana grejer. Så passa på att ta de sista platserna där nu. Och sen vill jag också säga en sak till då. Det jag vet att det är många som funderar på det här med bikuper. Jag kommer att ha väldigt tätt kursschema i sommar. Är det så att du har tänkt beställa kuper eller överväger det, så bestäm dig och gör det så snart som möjligt. Så jag kan göra det innan det blir för hektiskt här. Va? För det kommer att bli stressigt i sommar i så fall att hålla på med kuper där. Va? Så gör det så fort som möjligt.
Taget!
Bra!
Är du klar, Patrik?
Ja.
Då är vi också klara för idag. Stort tack för att ni lyssnar och följ med i vad som händer i världen. Passa er för filterbubblor och misinformation. Det gäller även dig, Kalle. Och se till att öka din beredskap idag, för när krisen kommer så är det för sent. Maila era frågor till hej@katastrofen.se och ha det så bra. Vi hörs om en vecka. Puss och kram.
Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.